Värvet görs i samarbete med Acast.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag hoppar in och så möter jag liksom nummer 2 eller nummer 1 i världen och sen så åker jag på pisk och sen så är jag ute i gamet och sen tränar jag ett halvår, ett år och sen är tillbaka mot 1 eller 2. De vill hela tiden se mig mot de bästa och det är svårt att komma in i det här. Det gäller att få det här flowet också. Den här känslan av att vinna.
Värvet. För dig som har lyssnat på Värvet förut kanske har framgått att jag inte är någon utpräglad sportmänniska direkt. Det är trots allt jag som ibland slängt mig med mottot livet är för kort för sport. Och därför har jag inte direkt kryllat av atleter i Värvet. Ett par sportjournalister och en fotbollsspelare får jag det till. Men när möjligheten dök upp att intervjua veckans gäst Alexander Gustafsson, även känd som The Mauler, kunde jag inte tacka nej. Han är trots allt en världsstjärna inom MMA, det vill säga mixed martial arts, blandade kampsporter. Och han har i skrivande stund 195 000 medtwittrare, 292 000 följare på Instagram och smått ofattbara 577 585 fans på Facebook. MMA ansågs kontroversiellt i många år, men nu har den flyttat in i mainstreamledet kan man väl säga och fyller lokaler som Friends och Tele2 Arena. Och just nu är Alexander rankad 4 i världen i klassen lätt tungvikt, men vägen dit har varit lång och krokig och det ska vi prata om. De svåra åren som bråkig tonåring, livet på gatan, fängelsetiden och hur MMA till slut räddade honom. Värvet presenteras i samarbete med Acast. Producent är David Mer, jag heter Kristoffer Triumph. Dagens gäst är Alexander The Mauler Gustafsson. Nu rullar vi bandet, varsågoda. Hur mår du?
Jag mår bra. Det känns som att det kommer bli en jättebra dag.
Har du tränat då?
Inte än, jag var på ett möte innan det här och så. Så att, det blir till kvällen.
Hur ser en träningsvecka ut?
Det är 2 pass, 3 pass om dagen. Måndag till fredag. Lördag normalt 1 pass och söndag vila. Man tränar väl allt möjligt. Det gäller att täcka alltihop, att man får med alla moment.
Ska du hinna med 3 pass idag ändå? Alltså?
Idag blir det nog inte så. Man får anpassa sig lite. Vi har lite annat på schemat idag. Så att, det blir nog kanske bara 1 pass idag.
Mm. Men imorgon kommer det bli 3?
Imorgon blir det nog 3 eller 2.
Är det liksom... Men du styrketränar också, va? Alltså lyfter skrot och så?
Mm, det händer också.
Men inte dagligen, eller?
Nej, utan jag är ju en fighter. Så att, om jag gör det så är det ett förebyggande syfte att inte skada sig och så vidare. Jag vill liksom inte bli bra på det. Jag vill inte ta på mig för mycket massa heller. Då blir man ju lite långsammare och så vidare. Stelare. Och, så att det gäller att hitta en balans på träningen.
Jag har en väninna som springer maraton. På ganska hög nivå. Och hon har haft en sån jävla formsvacka nu, berättade hon på Facebook. Och så hade hon fått en hjärninjektion och helt plötsligt var hon fräsch igen. Liksom. Men, och det fick mig att tänka på, hur är det med dig? Tänker du på allt du stoppar i dig?
Nej, det vill jag inte säga att jag gör. Det beror lite på vart jag är någonstans i träningen. Och har jag en fight på gång så då är jag väldigt försiktig om vad jag stoppar i mig. Samtidigt som jag äter husmanskost, jag är inte rädd för kolhydrat eller någonting. Du behöver ha den när du tränar så pass hårt. Så att, nej, men ja, jag tänker på det fast ändå inte, kan man säga. Det är någonting mitt emellan.
Äter du mycket, mycket mer än en vanlig människa?
Det tror jag att jag gör. Så jag får vara försiktig sen när det är väl dags att inte tävla så mycket mer. Då måste man verkligen se till att man håller det under kontroll. Alltså.
Men räknar du kalorier eller sådär?
Nej, det gör jag inte. Utan jag är inte så jävla petig, utan jag försöker ändå tycka om vad jag äter. Liksom. Och ändå äta nyttigt. Så att, jag menar, husmanskost. Potatis och liksom en lax. Lite sallad, någon skön sås. Jag är inte rädd för att trycka in mig några såser utan... Jag bränner det ändå. Liksom. Man tränar så pass hårt så att man behöver få in det där med. Liksom. Kolhydrater och lite socker och sånt där så man får energi.
Ja, min gissning är att om man har liksom din muskelmassa då kan man nog äta ganska mycket utan att... Alltså, bara för att hålla dig upprätt så att säga.
Mm. Vi har ju en vecka typ innan fighten där du tappar vikt för att väga in på din viktklass. Och då gäller det att man verkligen drar åt de matkällorna liksom. Som är goda egentligen.
Mm.
Så att den är lite jobbig. Och då får man verkligen tänka på att inte dricka sig socker eller kolhydrater. Då handlar det bara om att tappa så mycket vikt som möjligt.
Nu när vi sitter här så har ganska nyligen ebbat ut en debatt om huruvida bra kockar bör samarbeta med McDonald's eller inte. Äter du på McDonald's?
Det händer, fast inte så ofta. Jag gillar mat, jag gillar hamburgare, fast jag gillar bra hamburgare. Jag gillar liksom, det ska vara... Någonting man blir mätt på. McDonald's, det är klart, är du på vägarna och du ska någonstans och du är hungrig liksom. Då ska man förbi och käka något kanske. Men som en vana har jag inte, utan det händer ibland.
Mm. Hur är det? Bor du här nu eller bor du i USA?
Nej, jag bor i Sverige.
Okej.
Okay. Bor i Stockholm.
Men du, det var ett tag som du var på väg?
Ja, jag har alltid varit på väg till USA. Ja. Känns det som.
Okay.
Nej, jag åkte dit i stunder, olika perioder. Sådär. Jag har aldrig flyttat dit. Aldrig haft planer på att flytta dit. Det blev något hysteri där. Nu jag drog dit förra året. I vintras att jag skulle åka dit och flytta dit och stanna där. Men jag drog bara dit för att få ett miljöombyte. Träna med grabbarna där. Team Alliance i San Diego. Det är ett samarbete med dem i flera år. Så att jag är polare, tränare där. Så jag åkte bara dit, jag och tjejen och... Tog det lugnt att träna. Så att det var inga konstigheter.
Du är 29 bast.
Mm.
Har du några krämpor?
Ja, jag känner mig som 59.
Gör du det?
Nej, men det är klart man har. Jag känner av absolut kroppen. Alltså. Man har ju ändå kört ett race nu i 10 år. Mm. Tränat och tävlat. Och så det hinner fatten.
Vad är det som spökar då?
Nej, det kan vara lite olika saker. Det är leder som knakar ibland och ryggen emellanåt och sådär. Men det är också ett heltidsarbete nästan att lägga ner tid på rehaben som träningen egentligen. Så att, ja, det gäller att hitta en balans där också. Liksom.
Hur många gånger har du blivit opererad i ditt liv?
Det har varit väldigt få gånger. Det är bara knäna. egentligen. Och det har inte varit några riktiga operationer, skulle jag säga. Titthålsoperationer, menisken. Jag har absolut inte haft några större operationer.
Men då räknar du inte, alltså, för du har ju blivit sydd några gånger till exempel.
Ja, det men ser det är jag inte, ja, det har jag. Men det är inga operationer. Jag har blivit igensydd, har jag blivit, så att jag har en del där i familjen.
Hur många stygn har du fått då, tror du, i ditt liv?
Jag vet inte. Du vill nå upp en...
1000?
Kanske. Ja, säkert.
Är det?
Ja, säkert. 500 till 1000 kanske.
Kommer inte ihåg, jag såg Börje Salming i helgen. 600 R har han. Han har fått 300 stygn i ansiktet.
Det var inte dåligt.
Nej, men just, nej, 300 stygn vid ett tillfälle.
Åh fan. Ja, det är mycket mer än vad jag har fått.
Ja, 40 har du fått som mest.
Ja, där någonstans.
Vad var de någonstans?
Ögat, kinden, näsan, munnen.
Mm. Men det är värt det, tycker du?
Ja, där. Det vill jag säga.
Ja. Du förstår att du någon dag behöver sluta med det här?
Ja, absolut.
Tänker du på det varje dag?
Inte varje dag, men man har det i bakhuvudet emellanåt.
Du är ju sjukt uppkopplad, va? Alltså, du är jävligt stor och aktiv på sociala medier.
Ja, det blir det. Ja. Facebook och Instagram och Twitter.
Vad gör det för dig?
Nej, alltså, man har ju sina fans på det här viset. Man håller koll på det liksom och försöker lägga ut nya saker så att de är med på vad som händer i livet och i karriären och sådär.
En grej som jag känner att jag borde veta men som jag inte vet, det är när du går din nästa match.
Det vet jag inte heller.
Nej, okej, okay, då så. Då var det inte konstigt att jag inte visste det.
Snart hoppas jag.
Är du i form för det?
Nej, jag är inte i matchform, men det är ju där man har träningsläget till så. Får jag en match planerad och jag har datum, då behöver jag jobba för det. Nu ligger jag bara mest och underhåller kroppen och håller igång liksom.
Ja, men är det så att din tillvaro ser ut, att man måste vänta hela tiden på att få gå matchen?
Ja, typ.
Varför det?
Jag vet inte, det är bara så det är. Det är allt från en till 3-4 matcher om året. Det beror lite på hur aktiv man är, hur kroppen känns, vad man får för matcher. Det är tufft det att kunna liksom tajma in saker och ting bra. Får det att funka. Men nu går jag med och väntar på att få en ny match planerad. Och sen kör vi mot den liksom.
Och vem ska du möta då? Det vet du inte.
Det vet jag inte heller.
Jag hörde en gammal intervju med dig. Eller såg en intervju från 2014. När du sa att du kommer att ta världsmästarbältet. Hur går det med det där egentligen?
Nej, det går inte så jävla bra. Jag har fått ett försök till på mig här och torskat på en split decision. Vilket betyder att han fick två domare med, så jag fick en domare. Så det skett ju sig. Och 40 stygn på det.
Ja.
Men jag förlorade slaget, men jag har inte förlorat kriget än liksom. Man ligger i.
Ja, men för det där är ju... Alltså du är 29 år, vilket då i, förstår jag, i din bransch. Det är ju ganska gammalt, eller?
Jag vet inte faktiskt. Jag tror jag ligger någonstans mitt emellan. Jag har inte till de yngsta eller de äldsta. Utan de säger det att alla sport har ju sina peakar. Hockey har sin, fotboll har sin och MMA har ju sin. Och vi ligger på en ganska hög ålder då du peakar. Vi ligger på 30-35 där någonstans.
Så du har dina bästa år framför dig?
Ja, jag intalar mig själv där i alla fall.
Ja, men är det så då?
Det känns som så. Jag känner mig ändå gammal i gamet. Jag har varit med länge, tävlat mycket och haft mina strider i buren. Men jag känner mig inte klar. Jag känner mig långt ifrån klar. Så att jag väntar och ser bara. Tränar och ligger i. Lever mitt liv som jag alltid har gjort och väntar på nästa fight helt enkelt. Sen tar vi det därifrån. Jag måste ju vinna. Jag möter alltid dem. Jag hoppar in och så möter jag liksom nummer 2 eller nummer 1 i världen. Och sen så åker jag på pisk och sen så är jag ute ur gamet. Och sen tränar jag ett halvår, ett år och sen är tillbaka mot 1 eller 2. De vill hela tiden se mig mot de bästa. Och det är svårt att komma in i det här. Det gäller att få det här flowet också. Den här känslan av att vinna. Man får det här självförtroendet och de här bitarna. Och jag vet inte, jag måste kanske komma in och möta någon kille som är topp 10 eller något sånt. Och sen vinna och vinna igen. Och sen kanske få möta de bästa igen.
Fast du är ju rankad så högt så du kommer inte få göra det eller?
Nej, det är lite där som är kruxet alltså. Men vi tittar på alternativ.
Okej.
Okay. Vi får se. Mm. Samtidigt så möter jag vem som helst. egentligen. Så länge man får en fight, man har liksom den boosten med sig.
Kan vi bara prata om det här? För att ofta när man läser eller hör om dig så pratar du om hur viktigt teamet runt dig är. Kan vi börja bara med, nu, vi har två människor här i rummet medan vi pratar, vilket är ovanligt. Jag brukar inte tillåta det, men det var någon som sa att vi mådde bättre av det. Då kör vi på det. Vad är det för människor?
Ja, det är dels min flickvän där som sitter, och sen har du Daniel, en PR-agent.
Ja. Så här, det är ju ett större team kring dig, antar jag.
Ja, det är det. Det är det.
Förresten, varför har du en PR-agent? Du är ju redan så stor.
Nej, men det kan ju vara skönt att ha någon som sköter sådana saker åt det när man inte, så man kan fokusera mer på träningen och så vidare. Jag försöker ändå liksom koppla bort, man är ju ett gående varumärke, ett företag, men samtidigt så vill man ju fokusera på det man är duktig på.
Mm.
Då är det skönt att ha en manager, ha någon som sköter PR-en, maten, hemmet.
Mm.
Så det är rätt skönt faktiskt.
Vilka människor är viktigast omkring dig?
Det är ju klubben och alla som liksom innefattar det i gymmet, om man säger. Du har mina tränare och sen folk jag tränar med bland annat. Vi har ett proffsteam som kör. Vi alla utgår från All-Stars Training Center.
Finns det fler proffs MMA-fighters i Sverige än du?
Ja, det finns massor. Okay. Så att vi är ett stort team. Bra killar som tränar och ligger i och satsar hårt.
Mm.
Nu har vi en grupp liksom som kör varje dag. Tränar, svettas och skriker på andra. Så att det är rätt skönt.
Mm. Och ni håller till här i stan någonstans?
Ja, precis. Vi håller till i Hargatan 31, där i Norrtull. Mm. Och där ligger gymmet och det är där vi är. Det är mitt andra hem.
Jag förstår. Hur många timmar tillbringar du där i veckan?
Det varierar lite, men har jag en fight på gång och ligger i träningsläge så ja. Det är ett antal timmar alltså. 4, 5, 6 timmar om dagen.
Duschar du efter varje träningspass?
Ja, det gör.
Hur många gånger duschar du då per vecka?
Det är, jag vet inte. Vad blir det? 10-12 gånger.
Det är jättemånga. Ja, blir inte det väldigt torr i huden?
Nej, men man får väl lära sig den och schampo, hur man ska schamponera och tvåla in sig. Man kan inte göra efter varje pass.
Nej, okej. Okay.
Mycket lotion på det också.
Ja, du, ja. Ja, jag förstår. Hudlotion.
Ja, precis.
Och det där är någonting som jag inte har börjat med ännu, men det är nästa steg för mig, tror jag.
Då luktar man gott.
Ja, det är en bra sidoeffekt. Känner du ofta att du får liksom offra saker för karriärens skull?
Det händer väl. Ja, det kan man väl påstå att man får göra.
Så som?
Det kan ju vara allt ifrån att det är kvalitetstid med nära och kära, med polare. Man får liksom leva sporten lite. Man har inte tid att och liksom gå på middagar emellanåt. Eller om man ska ut någon sväng och klippa några bira, det får man tacka nej till. Inga sina kvällar, och det är för sig rätt hälsosamt. Så det är bra, men mycket med familjen så där man vilar hellre än att åka iväg någonstans. Och så där. Man får de få tillfällen att vila, då måste man ta vara på dem. Det är minst lika viktigt att vila och äta bra och äta rätt som att träna. Liksom. Det gäller ju att du lever sporten och lever bara den fighten som gäller då. Jag lägger ner snuset innan fight till exempel. Annars så snusar jag ju normalt. Så att lite sådana saker.
Men hur många dagar liksom innan en fight måste du sluta snusa?
Måste jag väl inte. Utan jag brukar liksom, jag brukar göra det någon månad innan fighten. Liksom.
Ah, en månad till och med. Wow. Är du ens beroende då? Om du kan göra det?
Ja, det skulle jag säga. Alltså, jag tycker att det är väl. Jag blir ju sugen som fan på snus. Men det hör ju till med. Då blir man ju taggad liksom att
slå någon på käften.
Ja, man blir runt och sned varje dag. Så att det är bara bra, det är en positiv effekt. Nej, men det är mycket sånt liksom du uppoffrar. Och det blir lite mycket, det blir väldigt monotont. Man gör samma sak varje dag. Liksom. Det är rätt tufft. Och sen har du media på där, du ska göra media. Du har presskonferenser, många restimmar. Åka till staten eller åka någon annanstans och göra en presskonferens. Men jag och tjejen var i Houston i en dag. Vi åkte till Houston i Texas för en dag, så jobb. Och sen åkte vi hem igen. Pratade alltså en dag baka dit. Så det är mycket sånt.
Men när fick du vara riktigt berusad senast då?
Och nu är det väl inte så jättelänge sedan. Det är väl ett par veckor sedan. Eller riktigt berusad, salongsberusad eller lite runda fötterna. Ja. Det är väl några veckor sedan.
Jag funderar också på det här med liksom att du har ett team omkring dig. Hur liksom den dag som du lägger ner, vart tar de vägen då?
Dels så fortsätter de väl med det de har alltid gjort. Liksom. De sköter sina jobb. Det kommer fler efter mig. Bandet rullar på vidare som det alltid har gjort. Det är bara att jag är ute av bilden då, kan man säga. Det blir en stor omställning för många inblandade. Samt så vill jag bara tillägga att vi är inte bara kollegor, utan vi är ju som en familj på gymmet och de gör runt mig. Så att det är ju, vänskapen finns där och kärleken finns ju där. Men det blir ju inte alls samma det här, den här intensiteten, liksom att man jobbar ihop så mycket och så tillsammans så mycket och hänger så mycket och så. Liksom, vi alla har ju ett gemensamt intresse nu. När jag väl lägger ner, då kommer det intresset inte finnas hos mig längre. Eller deras intresse kommer inte heller vara på samma sätt gentemot mig.
Nej.
Men däremot så delar vi ett band. Vi har varit med om mycket, det har gått flera år. Vi har tränat tillsammans, vi har svettats, blödigt, gråtit, varit lyckliga tillsammans. Man delar ju någonting. Och det svetsas ju fast liksom. Det tar man inte bort.
Vad är din plan då? Vad skulle du vilja göra när du lägger det?
Jag har lite verksamheter jag håller igång nu. Jag är delägare i nattklubb i Enköping.
Aha.
Alin. Jag är delägare i ett byggföretag.
Varför just Enköping förresten?
Nej, vi fick ett erbjudande som inte tackade nej till. Det är jag som är två polare då, som driver det här företaget. Okay. De är ju aktiva inom det här nu. Jag är mer en passiv delägare. Jag sköter mitt nu. Jag sköter min träning, min karriär. Det är det som gäller nu. Men jag har lagt lite ägg i olika korgar. Så att,
ja, men berätta fler. Vad har du fler för korgar?
Nej, det är nattklubben då, och sen så har vi ju ett byggföretag som är aktivt här i Stockholm. Och vi har mycket jobb och så. Så att det rullar på.
Kan du bygga?
Inte alls. Jag har tummen mitt i handen.
Aha.
Det är därför jag fightas. Jag händer på mitt sätt.
Kan du skruva ihop en IKEA-möbel?
Ja, det är nog inga problem. Nej. Lite händer i alla fall, men det... Men jag är ingen snickare, men det är likadant där. Jag har mina partners, mina polare, och de vet vad de håller på med. Så att, jag har fått till lite dem och det rullar på bra.
Men det ekonomiska då? Alltså, har du massa pengar på banken?
Massa pengar på banken? Nej, det vill jag inte påstå. Det beror på mycket pengar där egentligen. Jag vet inte, jag har mycket pengar som ligger runt lite överallt.
Men du har liksom ingen ekonomisk oro direkt?
Nej, det har jag inte. Det har jag inte. Jag tänker lite så här att jag vill inte gå runt och ha för mycket pengar på banken. Jag känner att de växer inte där. Och jag vet att jag har ett liv efter den här karriären med. Så att för mig har varit fokus så mycket på att investera och lägga pengar i rätt saker helt enkelt. Som jag känner att det här vill jag hålla på med. Det här känns bra. Och ja, det ska kännas bra. Och det gör det faktiskt.
Mm. Men så när du slutar, då kommer du gå till ett kontor som där du har ett företag som äger aktier i lite olika verksamheter?
Ja, lite så kan man ju tycka sig. Dricka kaffe och käka kanelbullar och skrika på folk och ja, må bra.
Okej. Okay. Nu nämnde du två grejer som du har investerat i, men ingenting som har med sporten att göra?
Nej, alltså när jag är delägare på gymmet med och så vidare.
Ja.
Där. Men jag vet inte. Det jag investerat i sporten, det har varit min tid och min erfarenhet. Jag har byggt upp en erfarenhet och en kunskap som jag också kan använda mig av när jag är klar.
Mm.
Det är bara det att jag vet inte riktigt om jag har alltid varit en tävlingsmänniska. Om inte jag får tävla i det jag gör, då vet jag inte om jag har så mycket intresse i det.
Men du skulle kunna träna någon ung person som vinner?
Absolut. Det skulle jag kunna göra, det kommer jag förmodligen göra också.
Okay. Mm.
Men jag är en duktig fighter, jag är duktig på många sätt, men jag är inte duktig. Jag vet inte om jag får utveckla sådana fall. Och det här med att träna en annan och du vet, det här pedagogiska i det och lägga tiden i en annan och se en utveckling och så vidare hos en annan. Jag har inte den erfarenheten riktigt. Mm. Så att då får man börja på rutt ett igen och börja bygga upp någonting.
Fast du vet ju hur det är att vara på andra sidan. Det måste ju vara jätteviktigt.
Jo, det är ju klart en fördel. Så att tiden är oviss, vi får se.
Men har du oro för framtiden?
Nej, det har jag inte riktigt, utan man... Alltså jag oroar mig nästan, jag är väldigt så här att jag är lite orolig som en människa, så att jag gärna vill ha kontroll på saker och ting, och vissa saker kan man inte riktigt ha kontroll över, utan så att lite orolig är vad jag, men alltså jag känner mig trygg och jag känner mig lugn, men lite oro har man väl ändå för framtiden. Och det är en ny värld för mig, jag har tävlat aktivt jag har tävlat hela mitt liv, jag har egentligen inte haft ett vanligt 7-4 jobb någonsin, och jag är snart 30 bass liksom. Jag vet inte, jobba 7-4 liksom. Just sådana saker, den rutinen har inte jag. Så för mig blir det att, nu ser inte att jag kommer komma tillbaka och bara jobba 7-4, men det här vanliga svenssonlivet, jag har ingen erfarenhet av det. Så att det är lite, det är ju lite skrämmande kanske, men ändå ska bli kul.
Mm.
Det är väl den dagen kommer. Men det, jag har ett tag kvar i den här sporten, så att jag är inte klar än.
Hur många år skulle du gissa att du har kvar i det?
Jag vet faktiskt inte. Ett antal år. Långt in på 30 i alla fall, vill jag säga.
Vi snackar 5 kanske?
Ja, där någonstans.
Mm. Du, när jag läser på om dig så känns det som att det är några grejer som du alltid får prata om. En grej som du alltid får prata om, det är ju det faktum att du har liksom en religiös bakgrund. Hur trött är du på att prata om det?
Det är väl lite halvtröttsamt. Jag vet inte, det är inga konstigheter för mig. Det är liksom, jag var uppvuxen i en, jag är inte religiös på så sätt att jag går i kyrkan varje söndag och så. Jag menar, jag är religiös på mitt sätt. Jag menar, jag ber emellanåt och jag kommer från en religiös familj. Liksom inte, ingen sekt nu, utan jag pratar en normal troende familj liksom. Så att det är inga konstigheter för mig.
Nej. En grej som ingen har frågat dig om, som jag har hört, det är ju huruvida du tänker liksom i termer av att du syndar.
Ja, jag har faktiskt hört den förut också.
Aj då. Mm.
Hur man hittar den där balansen mellan att man slåss och man är troende och...
Ja, nej, ja, det är förvisso sant, fast det, jag tänkte inte så igen. Ja, jag tänkte väl mer. Nej, men jag tänkte så här, att ofta när man hör människor prata om tro nu för tiden, så är det liksom, det handlar väldigt mycket om tacksamhet och liksom tillit, och att man känner att det finns ett större sammanhang och att Gud har ens rygg och så där. Men det är väldigt sällan som jag hör någon säga att så här, ja, nej, men det jag tar med mig från tron, det är tankarna om liksom dödssynder, eller det är ingen som egentligen pratar i termer av synd så det känns som att synden
fattar hur du menar, där är vi kanske inte,
det är inte så trendigt att tänka i synd.
Nej,
tänker du i termer av synd?
Nej, det vill jag väl inte påstå. Jag tycker det är lite vad man gör det till, och jag menar, det är lite hur man har, alltså för mig, tron är ju någonting väldigt individuellt och alla har sin egna tro på sitt sätt. Jag tycker inte, jag har aldrig varit en sån som följer ett visst koncept eller följer liksom att så här ska det vara. För mig är det inte så. Jag har min tron, jag är uppvuxen med det och med tron, och liksom jag försöker vara den bästa Alex jag kan vara i alla sätt liksom. Och mer som kan jag inte göra. Sen utövar man våld och så vidare, men för mig är det så mycket mer än bara våld. Det är liksom inte bara gå in och slå någon på käften, utan för mig är det en sport. Jag ser en viss skillnad där på våld och på den här idrotten. Okej, vi utövar kontrollerat våld och så vidare, men samtidigt är det här som betalar våra räkningar, våra hyror och så vidare, och vi underhåller. Vi är artister på så sätt, och det har absolut ingenting med hat att göra eller att det är personligt. Att den andra personen har gjort någonting mot mig som jag vill hämnas för eller något sånt. Det har ingenting med det att göra, utan det är bara en ren sport. Och jag har aldrig sett så mycket kärlek och så mycket respekt gentemot varandra som i den här sporten. Efter en fight liksom. Man har slagits, man har blödit och man har svettats tillsammans och folk uppskattar det man gör. Man får en uppskattning. Och efter den här fighten, om man har haft med den här personen, så bara känner man att wow, det här oavsett hur det gick. Jag blir knockad, jag förlorar på poäng eller jag vinner. Eller... Det gäller verkligen så här att, wow, typ tack för att du tog den här matchen med mig. Liksom. Och sen delar man någonting tillsammans. Och det här går inte att förklara. Man kan förklara på 1000 olika sätt, men det går inte att få den andra personen förstå vad man går igenom förrän den personen själv är där och upplever det. Det är lite speciellt.
Mm. Kollar du på andra matcher?
Ja, det gör jag. Jag kollar på andra matcher, framförallt om det är fighter i min viktklass. Mm. Så då håller jag koll på konkurrens. Mm.
Du kommer liksom från boxningshållet?
Ja, jag utövade boxning som ung. Ja. Mycket.
Varför blev du inte kvar i det då?
Nej, jag tappade. Alltså det var ju en period jag körde mycket boxning och tävlade i boxning och så vidare. Och jag var lite talang i det och det gick bra sådär. Men jag var väldigt så här, som ung så var jag väldigt, hade mycket energi och var väldigt så här, fan det måste hända saker och jag måste få tävla, jag måste få göra det här och det här. Annars tappade jag intresset för det. Och det var lite det som hände, jag fick inga matcher och boxning är väldigt enformigt och du har ju, alla sporter är väldigt enformiga på sitt sätt förutöver just den sporten. MMA så har ju en blandning av olika sporter där de har gjort ett koncept och liksom det har fått ett eget märke, ett eget namn. MMA, Mixed Martial Arts, du har ju alla möjliga, du har ju karate, du har judo, du har brottning, du har ju allt. Så varje dag så får du träna någonting nytt och så ska du liksom bli bra på allting också. Så det var ju som en ny värld för mig som öppnades. Och då jag slutade med boxning och sen gick några år där i tonåren som jag inte tränade och sen när jag var 19 då så bara shit, vad är det här liksom? YouTube, vad är det här liksom? Det här var ju ballt. Mm. Då var det lite sån källarsport. Det var ju liksom bara gangster som utövare och det var liksom inget, man pratade högt om det och det var lite så här, det här gör vi liksom bakom stängda dörrar. Det var inte alls accepterat i samhället som det är idag. Och för mig var det en ny värld. Jag bara okej, det här måste jag få pröva. Så det här måste ju vara, man sökte lite kicka liksom. Det här måste vara ultimata man kan hålla på med. Sen började jag fastna efter första passet. Jag fick dyngstryk liksom. Fattade ingenting. Jag åkte på pisk. Mm. Och då var man ju fast liksom. Shit, det här måste jag lära mig att bli bra på det här. På den vägen här.
Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuldfinansiering.
skulder åt dig och samla dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com/skuldfinans kan du läsa mer. Tack, Sveabank!
En annan sak som du också får prata om jätteofta, det är ju din stökiga uppväxt. Stökåren, så att säga. Du har ju sagt att MMA räddade ditt liv.
Ja.
Hade du på riktigt varit död om du inte hade upptäckt det?
Ja, det hade jag varit. Kanske inte död som ligger under jorden död, utan jag hade nog varit ganska död som människa. Alltså som... Jag hade nog inte varit levande på det sättet att man lever och mår bra och får vara i friheten. Och liksom. Då hade jag nog förmodligen suttit inne någonstans och bakom lås och bom och varit ganska död. Jag var väldigt stökig, jag gjorde mycket skit som ung. Och liksom, det kom mycket med att man var rastlös och hade mycket energi och något slag av ADHD kanske. Och skola var inte ett intresse. Sport, idrott var ett intresse men som försvann ganska snabbt. Liksom, man hade inga mål riktigt och inget fokus på vad man ville göra eller vad man ville bli liksom, i framtiden. Det fanns inget tänk om morgondagen utan det var bara hur kan jag tillfredsställa mig själv den här idag? Och det ledde till mycket. Och man hamnade i mycket, mycket, mycket problem och ja, så vidare. Så hamnade man bakom lås och bom och sen satt man där då. Hur kom man ut? Sen fick ingen behandling på det sättet. Man visste inte så mycket. Jag kom från en jättebra familj och föräldrar och syskon. Och det är inget snack liksom. Det var inte det problemet låg utan det var mer hos mig själv liksom. Vad ska jag göra för att få den här energin och liksom, hur kan jag använda energin på rätt sätt?
Hur länge fick du satt du inne?
Till och från men ja, det var väl en tidperiod på 3,5-4 år. Okay. 18 år.
Oh, wow.
Och sen så, det var ju någon sväng, jag satt 1,5 år och kom ut. Och sen så, han är i någon fight. Och bara åkte in liksom igen. Polisen tog mig då och sen åkte jag in igen. Mina föräldrar tog avstånd, min familj tog avstånd ganska... De kämpade hjärnet länge men sen så trappade de av också och kände att nu är det inte i våra händer längre utan nu får du själv bestämma ditt öde nästan. Och det var under den tiden då. Så jag åkte in och så kom jag ut, så var ut en sväng och sen åkte jag in igen. Jag var med i en fight där på stan liksom och blev anmäld och jag bara sa det direkt. Jag bara, det var jag som gjorde det liksom. Det var ingen snack, jag nekade inte. Det var liksom ingen snack om att jag hade inte gjort det och så vidare. Det var liksom ingen sånt snack utan jag bara, men jag hade gjort det. Jag pallade inte sitta häktad liksom. Skickade iväg mig till någon annan stall liksom. Så att jag bara får avtjäna tiden liksom. Och det fanns ett behandlingshem som hette Västkustfamiljen. Som fanns då, det finns inte kvar. Då kom det upp en personal ifrån Västkustfamiljen som bara... Ja, nej, han satt med på rättegången då. Bara, ja, men den här typen av behandling skötte vi. Det är liksom fysisk behandling och han kommer in och han får liksom gå igenom den tuffa tiden. Och liksom fysa och få känna på disciplinen och... Liksom kom in i rutiner och så vidare. Jag var ju väldigt så här skeptisk till allt. Och jag var ju ganska nere liksom. Så jag det var lite så här. Jag brydde mig inte så mycket. Men i alla fall så vi fick igenom det. Och istället för fängelsestraff så fick jag åka ner till Göteborg. Till Västkustfamiljen. Och ja, det var ju direkt liksom. En mil. Bam. Ut och löp. 300 armhävningar liksom. Inte sängen bäddar 4 på morgonen. Då gjorde 1,000 armhävningar liksom. Det var ingen snack. Så att, och jag var ju liksom, vad var jag, 19 bast. Jag var 18-19 bast och bara skittänd på det. Jag bara, shit fan vad häftigt. Nu får jag liksom börja träna igen och bara shit vad häftigt liksom. Och det blev ganska snabbt en gallring där på de som satt där. De som orkade och ville verkligen förändra sitt liv. De fick den här chansen. Men du måste gå igenom det här. Det var inget snack, det fanns inga genvägar. Och sen fanns det de som var lite svagare som de gallrades av lite, tyvärr. Men jag tillhörde de som var lite... Jag ville ju förändra mitt liv. Jag ville verkligen. Nu har jag en chans här liksom. Det var inget fängelsestraff. Jag sitter inte någon inom lås och bom, utan här var jag, det var som en vanlig stor kåk liksom, ut på landet, och fick man jobba liksom. Mm. Och på den vägen är det, och då förstod jag att shit, det här, det finns så mycket mer än att sitta inne och slåss på stan och härja omkring med polare, utan och var du duktig och visade framfötterna, så fick du möjligheter om utbildning, och du fick möjlighet att dyka, och jag tog min dykutbildning, jag blev dive master där. Jag har 5-600 dyk bakom mig. Och bara, du vet, för man skötte sig så bra, då fick du förmåner liksom.
Okay.
Belöningssystem.
Mm.
Och sen satt jag en podd och youtubade här, där, i Eskilsfamiljen, och bara, fan är det här liksom? Slåss liksom, fan häftigt. I Japan, gamla Pride. Och då bara, jag måste in och träna. Ja, men då måste du göra det här. Ja, men då fick jag typ ta kökstjänst en vecka och laga mat till alla som satt där och ville förändra sina liv. Då fick jag liksom laga mat till alla liksom. Det var mitt sätt, och då får jag börja träna. Det gjorde jag. Fick jag ta bussen, det tog en timme för mig att åka till bussen. Eller åka bussen in till gymmet och tillbaka. Ja, 2 timmar varje dag fick jag pendla då. Och det gjorde jag 3 dagar i veckan. Och det var där det började, min karriär började där. Då var jag i nybörjargruppen där på gymmet där i Göteborg.
Mm, hur länge var du på den här västkustfamiljen?
Jag var där ett år någonting.
Okej. Okay. Det här tycker jag är så fascinerande att du liksom... För är det inte helt sinnessjukt att du rankad som 4:e bäst i världen när vi sitter här? Och du började när du var 19. Alltså inte det, jag menar, Zlatan började väl när han var 0, så att säga.
Mm.
Alltså, säger det någonting om dig eller säger det någonting om sporten? Eller både och?
Jag tror det är lite både och faktiskt.
För er som inte förstår vad jag menar, så är det alltså, jag tycker att det är sent att börja i livet.
När man det var liten. Ganska sent. Jag var ganska sent ute. Jag har alltid varit fysisk av mig. Jag har alltid haft en talang till att vilja lära mig. Och alltid gillat den här fysiska kampen. Så jag tror att det är väl en blandning mellan min vilja att bli bättre och lära mig, samtidigt som att jag kom in rätt i sporten. Sporten var inte så jävla, det var ju lite så här skymundan som jag pratade om, det var inte så stort, inte accepterat. Så jag kom in och jag tror jag kom in rätt tid i sporten, samt som att jag ville verkligen bli bäst i världen.
Det känns ju som att när du, det kanske du gör redan, är du ute och pratar med kids och sådär eller?
Jag gör inte allt för ofta, men det händer. Det har hänt att jag åkte iväg och pratade lite och så.
Mm. Jag tänker, det här är ju, kanske låter helt sjukt, men du är första gästen. Jag har ju gjort 230 intervjuer här ungefär. Du är första gästen från Arboga.
Okej.
Okay. Mm. Ja. Fast du är inte från downtown Arboga.
Nej, jag är utanför på landet.
Mm. Men när du säger att du så här, åkte in och gjorde stök i stan, är det Arboga då, downtown?
Bland annat, ja, i byn där.
Ja, okej. Okay. Mm. För det är inte världens största stad.
Verkligen inte. Det är en region där, KAK, Arboga, Kungsör, Köping. Och det var mycket där man hängde. Det blev en sväng in till Västerås eller något, Örebro. Det är en liten by, fast det ligger väldigt centralt och du har lite större städer omkring. Så vi var ju runt lite överallt.
Du sa förut att du hade liksom en välfungerande familj. Men liksom, vad växte du upp i för sammanhang? Vad gjorde dina föräldrar? Och liksom...
Min mamma, hon jobbade ju liksom. Hon träffade ju en... min styrpappa då, när jag var väldigt ung. Jag var något år gammal kanske. 2 år gammal kanske. Och vi bodde på landet, och han höll på med, min styrpappa, han håller fortfarande på med jordbruk. Så det var ju liksom, vi var ju bönder alltså. Vad det han gjorde, morsan hjälpte lite på gården, och sen blev hon en undersköterska lite längre in i mitt liv, så blev hon en undersköterska och jobbade med det och så vidare. Och han höll fortfarande på gården då. Min biologiska pappa, de gick isär ganska, det var i samband då med att min mamma träffade min styrpappa. Jag kallar han för pappa, vi har vuxit upp med honom. Samtidigt som jag har haft en väldigt nära relation till min biologiska pappa då. Han är död idag, han gick bort 2 år sedan.
Okay.
Men han var alkoholiserad, grovt alkoholiserad. Så han bodde inte i Arboga eller nära mig på det viset. Han bodde norrut, uppe i Skellefteå, sen bodde han i Borås. Han flyttade runt lite och så då han levde.
Okay.
Men vi växlade alltid brev när jag var ung, och jag ringde alltid. Jag bodde hos honom ett par gånger och det funkade liksom inte.
Hur har, hur har det präglat dig?
Nej, jag tror det har varit lite tufft, det tror jag. Jag har ju vuxit upp med min styrpappa som sagt. Han är bra på sitt sätt, på alla möjliga sätt. Och... Men ens pappa är ens pappa liksom.
Det är klart.
Och man har väl känt den med. Mm. Och man har väl saknat den där riktiga pappakärleken kanske. Den som har saknat skulle jag säga. Annars så, det är absolut inga konstigheter, det är inget fel på min styrpappa överhuvudtaget. Han har gjort ett underbart jobb med, jag menar, jag har ju 4 syskon också. Så att, med oss alla liksom, det är okay. Inte där utan.
Men vänta, är alla dina syskon, är de...
Nej, jag har en riktig syster, en hel syster. Ja. Och sen så har jag 4 halvsystrar då, via min mamma.
Det är som, finns en helt underbar, apropå din kompis Zlatan, så finns det en jävligt härlig scen ju i Blådårar när... När han är väldigt ung och så ligger han i soffan och så får han frågan om... Ja, han ska i alla fall berätta hur många syskon han har. Och då vet han inte riktigt det heller.
Så. Ah, okay.
Och så frågar han sin brorsa. Hur många barn är mussan? Så. Ja.
Det är svårt att hålla reda på dem alla.
Ja, det är så. Men ja, hur var det att växa upp i en stor syskonskara? Vilken plats hade du?
Jag är äldst, jag är den enda killen.
Okay.
Så jag har 4 småsystrar.
Mm.
Så att, det var ingen konstighet.
Var det du som bestämde det?
Nej, det vill jag inte påstå. Man blev ganska... Majoriteten tog över.
Okay.
Uh-huh. Man hade rätt lite att säga till dem. Nej, men vi har vuxit upp. Vi har alltid haft en bra relation till varandra. Och vi har det fortfarande. Och vi pratar om allt. Och med massa kärlek på inget annat.
Är syskonen utspridda över...
Nej, jag har en... Min helsyster, hon bor här i Stockholm med mig. Och sen så har jag... Resterande bor ju fortfarande ute i Arboga.
Innan du liksom stökade till det för dig, hur var din uppväxt då? Hur var du som barn?
Nej, det var ju likadant. Jag var väldigt mycket energi och ville hitta på saker. Och sprang ut i skogen. Och jag var i skolan och sådär. Det var bara bra. Man hade den friheten. Som man ska som barn och liksom, då fanns det inga telefoner eller paddor eller iPhones utan då var man ute och var ledig varje gång jag kom in. Hade motocrossar och fyrhjulingar och så det var en bra uppväxt.
Mm. Kan du köra traktor?
Det kan jag.
Hade ni djur också eller?
Det var mycket kor och tjurar och grisar och allt man har på en gård.
Mm. Kan du förlösa en ko?
Det kan jag inte göra, det var jag inte med på men däremot kan jag reta upp tjurar.
Alltså, ja, det har du gjort.
Ja, det har jag gjort ett antal gånger.
Hur gör man det?
Nej, du springer bara och skriker så kommer de efter dig så småningom.
Som någon slags primitiv tjurfäktning eller?
Ja, nästan. Fast du får ju backa undan, det går inte att stå kvar, då blir det ju överkörd.
Ja, det låter vettigt. Men du har aldrig blivit stången?
Det har jag blivit.
Jaså?
Ja, sparkade hästar och ramlat av. Och nu är jag attackerad av grisar och tjurar och kor. Och
okej, okay. Ja. Det kanske, man kanske kan dra någon parallell till det du gör nu som vuxen.
Ja, kanske. Jag har fått modet därifrån.
Ja, det kan, ja, är det så att du är liksom inte så rädd för att göra illa dig?
Nej, inte för gilla mig, det är jag inte. Jag har inte någon rädsla för att skada mig eller gilla mig. Det är inte.
Men hur är det liksom, alltså, har du hög smärttröskel eller även privat?
Ja, jag vet inte. Har jag det? Nej. Nej, det har jag väl inte, utan det är väl liksom, det är som att man kopplar bort det här privata och jag när jag kliver in och tävlar, utan då är det ju the maler, då är det liksom kliver in i min arbetsroll och nu jävla kör vi, nu jävla jobbar vi liksom. Då känner man inte av det på samma sätt, det kommer sen. Och slå i lilltån hemma i köket till exempel, det är jävligt ont.
Ja, en lite kanske en konstig fråga, men när man jobbar som fighter som du gör, kan man dra av sina, alltså lämnar in kvittorna för tatueringar?
Ja, det vet jag. Nej, det gör man väl inte. Nej, jag vet inte, hur tänkte du, i bokföringen eller?
Ja.
Nej, det har jag inte gjort. Jag har inte tänkt på. Kanske det kanske ska kunna göra. Det är ju man är ju en varumärke.
Har du planerat nästa?
Nej, det har jag inte gjort. Jag det har stagnerat lite.
Ja, det, eller hur?
Jag ska göra mina 2 sista matcher då på armen bara, det är väl det. Sen har jag känner att jag vill inte göra något mer nu, utan det alla som jag har på mig, de, jag vet inte vad mer ska göra. Det måste betyda någonting.
När du går en match, är du rädd när du går upp?
Ja, det är jag väl. Man är rätt rädd för att det inte ska gå som man vill att det ska gå. Man är rädd för att förlora de här bitarna.
Men du är inte rädd för smärta?
Nej, det är jag faktiskt inte. Jag är inte rädd för att få en smäll eller en spark på benet eller näsan knäckt. Utan det är mer att man ska förlora och man ska förlora lite där man har. Förstår du? Man har byggt upp någonting och i den här branschen, den är väldigt tuff. Alltså. Det är inte fotboll vi pratar om eller något. Man kan ha en dålig dag på jobbet, du kan torska en match. Liksom. Du får fortfarande dina miljoner på kontot och det är ingen som pratar om det. Utan i den här branschen, torskar du en sväng, då stagnerar lönen lite och liksom, det är inte bra. Det är liksom inte bra för din karriär om man säger. Som ditt varumärke till exempel och så vidare. Det är sådana bitar som får ta en smäll. Liksom. Det är inte bara du som person som tar en smäll utan det är allt annat också. Liksom. Så att just att förlora, den är jobbig. Den är man ju rädd för. Det vill du inte göra. Nej. Inte som en MMA-utövare utan du vill vinna. Liksom.
Mm. Ja, för det står så mycket på spel.
Ja.
Ibland när det är gäster som jag liksom, när jag verkligen känner så här att alltså, din värld kan inte jag. Nej. Så därför så frågade jag på Twitter vad folk undrade. Och då undrade Joakim Borgud hur självförtroendet är efter förlusterna. Och det tänker jag att vi har berört det lite grann. Men det är intressant att höra hur man jobbar med självförtroende när man är på din nivå. För att det är ju kanske, förutom din fysik antar jag att det är bland det viktigaste du har.
Ja, jag skulle vilja säga att självförtroende, det mentala är lika viktigt som fysiken. Och min nästan inte viktigare. Att kunna bibehålla fokus och lugn och ett jävla självförtroende. Det är oerhört i den här branschen och förlora som jag nu har gjort senaste tiden. Med små, väldigt små marginaler. Den är tuff.
Mm.
Den är jättetuff. Den tar stryk. Man tar stryk rent mentalt. Man undrar liksom om man är tillräckligt duktig och så. Det som är så speciellt i mitt fall är ju att jag har liksom torskat med så små marginaler. Det har varit så löjligt. Jag åkte på en torsk på Tele2 och den förlorade jag. Jag blev träffad hårt och det blev svart med ögonen liksom. Så att den åkte jag ju på riktigt. Det är inget snack. Det hade en dålig dag. Men sen så torskade jag 2013 om en titelmatch mot en kille. Och var också små marginaler. Och sen gick jag en till titelmatch här i oktober förra året. Och torskade igen på små marginaler. Och man är lite så här. Man vet inte riktigt vart man ska stå någonstans. För att hade jag torskat på riktigt och bara känt att shit, nu åkte jag på däng alltså. Det är ingen snack. Jag har mycket mer att lära. Jag är inte alls på samma nivå. Men torskar med så små marginaler som jag gör. Det är så jävla tufft. Man vet att man har det som krävs. Men jag vet att jag kan slå dem. Men jag måste bara hitta vad. Vad är det jag kan göra för att bli bättre än dem? Vi pratar liksom inte om några större steg. Vi pratar om små detaljer. Det är en jävla sits man sitter i. Liksom. Så att självförtroende i sig. Alltså jag vet att jag har det som krävs. Jag vet att jag har potential att bli bäst i världen. Men
varför är du inte då?
Det är det jag inte heller vet. Det gäller ju liksom att hitta vägen dit. Vilken väg ska jag ta? Vad ska jag behöva göra?
Mm.
Vad ska jag behöva flytta utomlands? Ska jag liksom träna på ett visst sätt? Och det här är ett konstant. Det här är en konstant utveckling hos mig och mitt team. Mina tränare och liksom, hur ska vi. Och det har inte bara med att göra att man ska träna stenhårt varje dag och springa upp en backe och spy och blodsmak i munnen och lungorna sprängs. Utan det handlar om att vilka är de smarta dragen? Hur ska vi gå tillväga rent och fysiskt sett och även den mentala biten? Hur ska du tänka? Hur ska du jobba? Hur ska du se på saker och ting? Och ja, det är jävligt tufft att hitta rätt.
Mm. Vad får du för hjälp där då? Alltså, jag förstår att du har 600 tränare som ser till att du är i toppform i varenda muskel. Men när det gäller hjärnan då?
Det gör ju jag så bäst jag kan liksom. Men sen så har jag ju liksom familj. Jag vädrar mycket med flickvännen och mina tränare.
Mm.
vi vädrar ju allt. Det finns liksom ingenting som man inte pratar om egentligen. Men sen har jag prövat så här sportpsykolog, idrottspsykologer då. Jag har prövat lite sånt med, men
det har inte gett dig någonting riktigt
eller? Inte direkt, jag vet inte. Jag kanske bara träffas fel folk. Jag har ingen aning. Men det liksom det jag menar, hade vi haft svaret på det, då hade jag suttit med ett bälte här just nu.
Mm.
Jag mått jättebra.
Mm.
Jag mår bra, men jag har inget bälte. Så att det är liksom det är där det handlar om.
Mm.
Vägen dit och göra det på det bästa sätt man kan.
Jag har inte heller någon bälte.
Nej, vi får ta ett varsitt bälte.
Mm. Skulle det är någon som heter Eskil, Cirkus Tvivel på Twitter. Han undrar ifall du skulle oroa dig om din framtida son, står det. Men om ditt framtida barn skulle välja samma yrke som du.
Den här är ganska tuff faktiskt. Jag skulle aldrig bestämma över vad min unge ska hålla på med eller vad mitt barn ska göra idrottsligt. Utan det är liksom, vill han dansa ballett så får han göra det. Vill han slåss så får han göra det liksom. Fightas då. Men jag vet inte. Om man bara tittar rent investeringsmässigt så hade jag nog sagt att han ska hålla på med något som är lite mer behagligt för kroppen och han kan tjäna mycket, mycket mer pengar på det.
Så som?
Tennis eller golf eller något sånt där.
Mm.
Lite lättare.
Mm.
Hård träning krävs i alla idrotter. Det är ingen snack. Det är fullt fokus. Och det är uppoffringen. Det är den du gör. Men jag tycker att MMA är jävligt hårt. Och det är jävligt tufft. Och rent mentalt och fysiskt sett så måste du måste lägga ner allt du har. Liksom. Mm. Det är ingen snack. Och vi är inte där riktigt än, det ekonomiska. Pengarna är inte riktigt där. Det är inte boxning vi pratar om eller fotboll där du tjänar. Men du köper en ny Ferrari liksom, som ingenting. Det syns inte på kontotraget. Vi är inte där än. Utan det är mycket hårt jobb och jag skulle fortfarande säga att vi förtjänar mer än vad vi får.
Men är det dit du vill då? Alltså, skulle det vara bra ifall ni tjänade lika mycket pengar? Alltså om du hade lika mycket pengar som Zlatan, så att säga.
Ja, det hade ju helt klart underlättat. Nej, men det har inte riktigt med det heller att göra. Utan i grund och botten så gör vi inte det för pengarnas skull. Utan vi gör det för känslan och att du kan liksom sätta ordet att du är bäst i världen. Att man kan liksom säga att jag är bäst i världen. Bara liksom kunna säga det om sig själv. Liksom. Det är där vi kämpar för och det är där vi vill ha. Liksom. Vi vill kunna känna guldet runt midjan och bara den känslan är obeskrivlig. Så hade det underlättat alltså rent idrottsligt och karriärsmässigt att tjäna bra pengar. Nu säger inte jag att vi tjänar dolt med pengar. Det är inte det jag säger. Jag säger bara att vi förtjänar så mycket mer än vad vi får.
Mm.
Rent generellt. MMA-utövare då. Och liksom som att ta in tränare. Resa ut. Tävla. Träna. Hitta sparring. Då till USA får träna. Jag menar, det här är inte billigt. Det här är ingenting vi får betalt. Det här är sånt vi lägger själva ut.
Mm.
Från egen ficka. Liksom. Så att nu sitter inte jag här och säger att jag har fått dåligt betalt. Jag känner dåligt. Utan jag är jävligt glad och jävligt nöjd att jag kan göra det på heltid. Och att jag har de samarbetena jag har med olika företag. Och har det här kontraktet med USA. Jag är glad över det. Det är ingen snack. Utan jag kommer ändå från ingenting. Men att ju mer pengar du tjänar, ju mer underlättare för dig att göra karriär. Och bli bra på det du gör.
Mm. Men den dagen du slutar så att säga, det är inte så att du, då kan du inte leva på räntorna från din UFC-karriär?
Nej, inte riktigt än. Men jag har inte slutat än.
Nej.
Så i framtiden, så, man vet aldrig, kanske inte.
En lite oväntad fråga från någon som heter Darth Joel undrar, vad är kärlek? Sen ska vi stänga Twitter-lådan för den här gången.
Vad är kärlek?
Mm.
Kärlek är väl att du är villig att ge allt. Det du har kärleken till. Om man säger om det är en tjej eller om det är till en sport eller om det är till ett hus eller om det är till en hund. Liksom. En katt. Kärlek är ju att du är villig att ge allt du har. Allt du äger och har liksom, till den personen eller till den saken.
All right. Du, låt oss prata om din bok.
Mm.
Berätta, hur kommer det sig att du skriver 29 år gammal skriver själv en självbiografi?
Jag vet inte, det kom bara på tal. Kom som en idé och sen blev det...
Vem hade idén?
Det kom ifrån... Lite från mig, lite från... Från mitt team. Lite från familjen liksom. Det är någonting vi har diskuterat öppet. Och så här, bara för att... Visst, jag är ung och så. Jag är 29 år gammal, men... Jag har levt 3 livstider, känns det som. Man har mycket... Mycket att berätta och... Mitt liv har varit lite som en berg-dalbana. Mm. Upp- och nedgångar och... Det är ett sätt för mig att dela med mig av det liksom, till fansen också och så vidare. Så att, där det är en självbiografi där det står mycket om mig och det står enbart om mig. Och var jag kommer ifrån, familj, vänner och specifika situationer och karriären. Känslomässiga stunder och bra och dåliga stunder i karriären och så. 10 maj släpps den och...
Vad spännande, vad roligt.
Den kommer finnas på Adlibris och Bokus.
Ja. Från och med 10 maj.
Från och med 10 maj och den heter The Maler.
Är den bra?
Den är kanonbra.
Ja, vad roligt.
Jag har läst den så, men jag har fortfarande inte läst den grundligt. Så det ska bli lite av en, det blir lite av en surprise för oss alla, tror jag.
Okej.
Okay. Det är roligt att se.
Mm. Är du bokläsare annars eller?
Jag har läst mycket böcker förut, men inte nu på senare tid.
Mm. Varför inte?
Jag vet inte, jag har haft så späckat ändå. Så att, och sen när man kommer hem, man är så pass trött ändå. Så att jag, för mig att läsa en bok, det krävs en del.
Mm.
Och jag har läst böcker, jag har inte haft mycket för mig att göra under en viss period. Men nu är det snöra tankarna ändå, så att för mig så blir det hellre en serie eller en film. Eller något.
Mm. Har ni någon serie som ni kollar på nu hemma eller?
Nej, men jag har kollat på till exempel Homeland och lite sådana här serier. Walking Dead och som alla andra kollar på.
Mm. Vi var lite grann på jakten. Hur har du alltid jagat eller?
Ja, jag växte upp med det där. Farsan jagade mycket när jag var ung och tog med mig ut mycket och sådär. Alltid haft svårt det här med skjutandet och sånt där. Och så. Det har inte riktigt varit min grej och... Jag tycker inte om heller att skjuta ett djur. Jag vill bara poängtera det. För mig handlar inte, jakten handlar inte för mig om att få skjuta ett levande djur. Utan det handlar mer om... jag gillar att komma ut i naturen. Jag vill bara påpeka att jag skjuter inte så jävla mycket ändå. Så jävla bra jagare är jag inte. Men jag har ju lite så här svårt att sitta still när man väl sitter där. Men jag gillar att komma ut i naturen. Och gillar samarbetet med människa, hund. Ute och så gillar jag prylarna. Gillar ju guns, vapen, ammunition och krutrök.
Hur många vapen har du?
4, 5, 6 vapen någonting. Okay. Och mycket på, det är också en del, en sak för mig. Alltså jag menar, man är så inne i den här med karriären och gymmet och tränandet och matcherna. Så att, och den här mediehypen, så det är skönt att komma ut och hänga med gubbar som inte en aning om vem du är.
Ja, okej. Okay. Du tränar med ett sånt gäng eller?
Jag är ute på landet och det är folk, de bryr sig inte ett smack om vad jag gör eller vad jag håller på med. De tycker mina öron ser lite roliga ut och sen snackar de och ljuger dem om det är några andra ute i skogen. Så att jag tycker det är skönt att komma iväg. Det är en stor, det är liksom, ja, man bara kommer iväg liksom. Det är så långt ifrån min värld, så att jag tycker det är skönt, man kopplar av.
Mm. Men du har ett jaktlag som du...
Ja, vi är min pappa då, eller styrpappa. Så okay. Att, som jag kallar pappa då. Så att, jag är med där. Min svåger bor där ute. Han är med och jagar. Och folk som jag vuxit upp med liksom.
Du, när du fightas och så kommer det tränare fram mellan ronderna eller hur det nu funkar och pratar med dig och säger vad du ska göra. Kan du ta in det då?
Ja, det gör man. Det är också... Något man gör med tiden. Man lär sig hantera det där och det kommer rutin.
Mm.
Så att i dagsläget så har jag absolut inga problem med det. Jag gör precis varenda sak de säger till mig.
Sen undrar jag också, för jag sa förut att det är vissa grejer som du ofta får prata om. Då är det liksom, det är tron, uppväxten och sen är det öronen. Alltså kan man fixa öronen sen när du lägger av? Ska du liksom styra upp dem då?
Nej, det ska jag inte göra utan...
Det
här kommer ju att vara ett minne för mig. Det är någonting som jag kommer ha kvar liksom. Mm.
The ultimate tattoo.
Ja, det blir ju det. Det är bara en rolig grej. Jag menar, om mina barn eller barnbarn kommer fram och liksom drar öronen och bara, vad har du gjort? Liksom. Det blir kul att återberätta och se var de kommer ifrån. Så att, nej, de kommer inte. Sen går det ju plastikoperera. Det finns säkert de som gör det, men det skulle jag aldrig.
Men finns det andra grejer du skulle kunna plastikoperera?
Nej, jag har faktiskt ingenting. Eller ja, nej. Nej, det har jag inte. Jag tycker vad den där är. Men allting har ju en historia, så att det vill jag inte ta bort.
Jag tycker också att du är väldigt snygg.
Ja, vad snällt sagt.
Ja, nej, men jag, det slog mig när jag bildgooglade dig att du är fan fotogenik. Alltså.
Ja, tackar.
Ja, det var så lite så. Ja,
vad snällt.
Tydligen så, eller jag såg att du drog ett aprilskämt.
Ja.
Ja. Och i samma veva så skrev han Conor McGregor att han skulle lägga av också. Vad är det en grej som ni...
Nej, utan vi har absolut inget... Vi har inte synkat det alls. Jag vet inte vart han fick sitta ifrån. För mig var det enbart ett aprilskämt som jag tyckte var lite roligt. Så fick en jävla spridning.
Ja.
Och det kanske inte är så konstigt. Men jag tänkte inte på det de termerna. Utan jag tänkte det här ska bli lite latch. Liksom. Nej, det blev en riktig hype omkring det där.
Det var väldigt trovärdigt ju.
Ja, det var genomtänkt.
Ja. Ja, grattis till det då.
Ja, tack. Men jag ska inte sluta.
Nej, det ska du inte göra.
Nej, jag ska inte sluta.
Du, är de här liksom... För han McGregor, han är väl för sporten vad Zlatan är för svensk fotboll lite grann?
Ja. Ja, jag vet inte. Kanske han är. Nej, men jag tycker ändå inte det. Jag tycker Zlatan, han är... Jag tycker han är grym så sett att han är sig själv och liksom... Han gör ingenting för mycket liksom. Det är inget overdo it, utan han håller sig liksom... Han vet precis vad han gör, han håller sig inom ramarna liksom. Han är sig själv och han är ändå ödmjuk och visar sin respekt. Vilket jag respekterar liksom 1000%. Medan Conor är lite... Jag tycker han går över gränsen emellanåt. Och han spinner iväg på... Han backar upp det han säger och han gör det bra. Och men allt det här, det är ingen snack. Det är inte det jag säger. Jag säger bara liksom att någonstans så finns det en gräns. Och någonstans så rinner det över hos folk.
Okej.
Okay. Och inte för att jag själv har blivit påverkad så mycket av det. Utan, men han... Jag vet inte, jag tycker bara han tar det för långt. Och han säger saker och gör saker som Zlatan aldrig skulle göra. För han har för mycket respekt som en idrottsman.
Mm. Jag tror ungefär att jag fattar vad du menar. Men vem är världens bästa MMA-fighter då?
Världens bästa MMA-fighter just nu, det är... jag skulle säga att det är John Jones.
Okej. Okay. Ska du möta honom?
Nej, inte än. Vi får se. Vi har haft vårt slag för något år sedan.
Mm.
Två år sedan.
Mm.
Tre år sedan. Så att, inte än. Vi får se. Det blir väl i framtiden.
Men du nämnde det förut att du håller på att kolla på liksom, nästa match så vem du kan få gå mot. Men alltså, är det superkomplicerat det där?
Nej, det är inte så komplicerat. Det handlar bara om att man ska hitta liksom en... Så UFC vill se det mot ett visst motstånd. Fansen vill se det mot ett visst motstånd. Och sen ska du själv tajma bra med tiden liksom. Jag har brottats en del med ryggen faktiskt. Så jag har inte varit i form så pass att jag kan hoppa in och ta en match i sista sekunden här nu. Vilket var väldigt frustrerande för mig. För att jag hade velat gjort det ett par gånger, kan jag säga. Men jag kan inte på grund av att jag har ryggen. Det är absolut ingenting som hotar min karriär eller något sånt. Utan det är bara det att jag måste få lite bukt på på själva skadan just nu. Och det är liksom ingen jätteallvarlig skada. Det är inte så att jag inte kan träna, utan det är bara mer att det gör ont helt enkelt. Och jag vill liksom inte kliva in i en fight eller kliva in i träningsläger och börja hela alltihopa med ont i ryggen. Det känns liksom inte som att det är en smart grej att göra. Jag har inte den stressen. Jag är inte desperat på det viset att jag liksom... Jag vill göra det här riktigt och jag vet att jag har en lång karriär framför mig fortfarande. Så att jag försöker tänka vad är bäst för mig och vad är mest hälsosamt.
Du, jag tänkte ställa mina standardfrågor.
Mm.
Vill du rekommendera något?
Ja. Jag skulle vilja rekommendera att ni tar en bärs på Alin i Enköping.
Okej. Okay. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Okej, okay, jag vill att intervjua Martin Svensson.
Mm.
Min författare.
Gammal popstjärna.
Mm, det stämmer.
Som blev författare.
Mm.
Ja. Du, stort tack för att du kom hit. Var kul att träffa dig.
Ja, tack detsamma. Kul att vara.
Alexander The Mauler Gustafsson. Stor och hård på utsidan, mjuk och fin på insidan. Boken The Mauler släpps när som helst och finns att köpa i princip var som helst, gissar jag också. Det var allt för den här gången. Nästa vecka är Robert Pettersson från Takida på besök. Frontmannen i bandet med över 100 miljoner streamningar på Spotify och nästan lika många sågningar i media. Och det blev ett av de finaste samtalen i Värvets historia, vågar jag nästan lova. Följ Värvet på Instagram, där heter vi Värvet, kort och gott. Puss och kram, vi hörs om en vecka. Det här är Kristoffer Triumf som säger hej då!
Think of your favorite one-hit wonder.
Or that overpriced toy your parents would never let you have.
Or that TV show that no one else remembers because it was canceled way too soon. Now what if we could fix it? I'm Francesca Ramsey.
And I'm DeLon Grant. And after 20 years of friendship, we are now hosting a new nostalgia podcast called Let Me Fix It.
Each episode, we'll dig into our favorite celebrities, shows, and brands of yesteryear, and then imagine what it would take to repackage them for relevance today.
Think of our show as an intervention, but with way less stakes.
So subscribe to Let Me Fix It wherever you get your favorite podcasts.